Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 2 januari och ni lyssnar till 2023 års första avsnitt av den här lilla podden som nu alltså är inne på det... Vad sa vi? Sjunde eller åttonde kalenderåret?
Du var inne på det åttonde, men jag får...
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ja. Det åttonde kalenderåret.
Ja, vi nu touchar på det åttonde kalenderåret, helt rätt.
Man ska fylla 34 och här sitter man och räknar på fingrarna. Ja. Det är så man skäms. Hur har året börjat?
Ja, men det började ungefär så här. Att du meddelade i morse att det var ett svep klart. Mm. Och då kände jag, bara allting är sig likt och allting är normalt, då mår jag bra.
Mm. Härligt. Hur var nyårsdagen?
Nyårsdagen var bra, lugn, som det ska vara. Inga stora utsvävningar.
Du fick slita lite med Spurs.
Ja, men hur var nyårsdagen? Jag glömde bort det. Så allting handlade ju om Spurs. I och med att jag låg i soffan och tog det lugnt och kollade på fotboll. Och dessutom hade gått ut i årets sista Toto-trippel. Satt de två första och sen bara hade Spurs kvar.
Då, men kanske då hade framförallt jag väldigt mycket då för några investerat. Avsnitt sen exakt. Positionerat dig i Contes ringhörna.
Nej, men exakt. Det blev ju avslutningen på 2022 en diskussion som nog upplevdes som het eftersom ja, men jag klev på lite där och valde att tänka lite annorlunda jämfört med dig. Där folk var inne på att vi var liksom svartvita åt varsitt håll. Alltså du menar på att det har sett för dåligt ut och att det kommer straffa sig. Medan jag menade på att fan, 16 matcher spelade, fjärde placering, vidare i Champions League. Mycket mer kan man inte göra med det materialet, tror jag. Sen när jag tänkte på mitt vrede under den podden i efterhand så handlade det nog ganska mycket ett vrede åt att så här, åsiktstrenderna alltid går åt samma håll. Det är liksom...
Det gäller inte det.
Ja, men de är exakt. De kommer ju liksom in, men de har ju inga egna åsikter. Det är nog det som jag är liksom, snarare inne på. Det har ju du. Men där märkte jag att du tog ett parti som jag har sett då. Sett en trend under hösten som har växt sig starkare. Att Spurs, det är någonting man ska tycka är dåligt. Conte spelar en tråkig fotboll. Och nu råkade det vara Conte. Det hade kunnat varit någon annan. Jag gillar ju cynisk fotboll. Det ska jag inte sticka under stolen med. Men det jag upplevde på lördagen, det vet ju du, jag har heller inga problem att backa. Det jag upplevde på lördagen, om det representerar Spurs, som jag nog tror att du tycker
igår,
att det
gör. Söndag menar du?
Ja, sorry, söndag. Mm. Om det representerar Spurs, du som har sett mer än vad jag har gjort, då skriver jag under på att om det är så här det ser ut när man vinner också, då måste de göra någonting. Men jag upptäckte också...
Får jag bara, innan du fortsätter, så vill jag bara bekräfta det. Det var ju hela min take.
Jag fattar.
Att så mycket Spurs som jag har sett, och herregud, jag är inte ensam om den här spaningen, men deras prestationer och deras insatser på plan borgar för att det kan omöjligt fortsätta i den här poänggivande strömmen som det har varit.
Jag förstår.
För att deras resultat är ju, som du säger, bra. Man ligger på, eller man låg i alla fall, på en Champions League-plats när den här diskussionen
den för
togs.
Det här året.
Exakt. Och man vann sin Champions League-grupp. Må hända att den var ganska så tacksam och enkel på pappret. Men, alltså så här, alla kan ju flyga och springa bra en kortare period. Men över tid så tar ju det där alltid ut sin rätt. Mm. Precis som att det skulle vända för Liverpool när de började resultatmässigt hackigt den här säsongen. Precis som att ja, men det kommer vända åt andra hållet för Spurs. För så som det ser ut på banan, alla underliggande siffror talar sitt tydliga språk. Det här kan omöjligt fortsätta och det är det stora miraklet.
Ah.
Och mycket riktigt så vart det ju då en match igår som snarare då fick den utgången och det utfallet som väldigt många insatser och prestationer hittills den här säsongen borde ha renderat i.
Ja, nej men och där skulle jag då kunna tänka annorlunda. Om det är så att jag tror på det och har sett någonting annat i den här matchen. Och jag skulle, om det hade liksom lett till en seger, jag hade hört Conte, jag hade känt energin, nu har jag följt honom så länge. Hade jag ju kunnat haft åsikten att ja, men det har varit starkt under hösten att ta de poängen och ta sig vidare från Champions League. Trots att man inte spelar bra. Men vänta, det kommer. För jag litar på Conte och jag tror på Conte. Men efter att ha sett dem igår och ha följt Conte så lång tid. Alltså när den energin tappas. när det ska börja pratas om 100 eurosedlar och det börjar bli lite negativt från hans sida, då, alltså när den energin är slut, då blir det sällan snyggt. Alltså. Då är vi på väg mot en exit som kan bli lite rörig, och den kan också bli lite blodig från hans sida.
Du kan ju din Conte, så jag vill bara att du dechiffrerar för att göra en liten passning då till Emil Persson, som menade på att det är mitt go-to-ord i Fördomspodden. Vad han sa då efter matchen igår. Jag vet inte om du har sett det här. Men Conte säger då i alla fall.
Jag har sett.
Jag vill vara ärlig. Jag vill vara tydlig. Vilket jag tycker är kul, för att han är allt annat än tydlig sen.
Ja.
Jag har sagt det här till klubben. Jag har framfört mina åsikter till dem. Fansen förtjänar det bästa. Kanske är en femteplats det bästa. Kanske är sexa, sjua, femma eller fyra det bästa.
Mm.
Vad menar Karl?
Nej, alltså så här. Han skulle kunna mena att det är viktigt att klubben är tydlig här. Alltså vi krigar för en femteplacering. Men jag vet ju att Antonio Conte, han coachar inte fotboll för att komma fyra, femma eller sexa.
Nej.
Och han har vunnit italienska liga. Han har vunnit fem ligatitlar med tre lag under sin karriär. Det är Chelsea, Inter och Juventus.
Mm.
Och han tänker ju fortsätta att liksom sträva efter att vinna titlar. När Paratici kom, någon slags nytändning kanske med honom också i laget, så kunde man se framför sig en Spurs-satsning som eventuellt då skulle leda till att man tog upp kampen med de stora bjässarna. Men jag tror att han har insett då, eller det är jag ganska övertygad om också med det här, men nu ska försöka dechiffrera. Han har insett att det här är ett lag för mellan fyra, om vi gör en riktigt, riktigt bra prestation, och en sjätte, sjunde placering. För här jobbar jag med 20 och 50 eurosedlar max.
Kanske framförallt jämfört med konkurrenterna.
Exakt, precis.
Spelar man i samma liga som Manchester City, som Liverpool,
ja,
i viss mån också Chelsea, Manchester United och Arsenal. Ja, det är klart att det är många runt det där bordet som vill kalasa på Champions League-platserna och ligatitelracet.
Mm.
Men det är fortfarande, tycker jag, undermåliga prestationer sett till spelarmaterialet. Mm. Jag håller med dig om att det här är inte ett spelarmaterial som på pappret ska vara med och utmana Manchester City.
Om man har alla skadefria och alla i form, då kan det bli riktigt bra. Med Kulusevski, Richarlison, med Son och Kane. Men har du Son och Kane i det här slaget som de visade upp igår, och dessutom då skador på andra nyckelspelare. Nu gick ju Kulusevski mini sönder också och missar säkert ett par veckor här. Ja, men alltså då är ju inte... Då är, alltså så här, laget kan spela en bättre fotboll såklart än vad man gjorde mot Aston Villa.
Mm.
Han är inte mycket bättre än ett Aston Villa med Unai Emery. Som jag verkligen tycker har väckt laget. Och jag tycker att han gör en taktisk fulländad match. Det ska vi inte heller glömma bort, alltså, om vi bara pratar om den matchen. Alltså så som de står i första halvlek med Valbuena på vänsterbackspositionen, sex stycken, tre meter.
Valbuena?
Nej. Nu
Buendia?
Buendia. Det är typ samma namn.
Ja. Det är inte många centimeter som skiljer dem.
Nej, det är det inte heller. Buendia som vänsterback. Nej, men de står sex, och står tre meter mellan lagdelarna, står väldigt tajt. Och mot det här Spurs, det är ju bara, alltså, kolla alla andra lag. För att Perisic kommer inte göra sin gubbe. Om Kulusevski inte spelar, vem hade de på högerkanten som inte lyckades med en enda dribbling?
Brian Schill.
Ja, Brian Schill, ja. Hädiskt. Alltså, Buendia hade ju sån lekstuga
en
mot
den. Han gör inte lättare för sig heller med den där spanska Beatles-frillan. Alltså, du måste vara riktigt bra om inte den där frisyren ska ligga dig i fatet.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Alltså, absolut.
När du gör svaga insatser och har den där frisyren, då är det som att man drar av en geting till.
Nej, men
från matchbetyget.
Exakt. Nej, men jag tyckte också i den här första halvleken, alltså, när det hände någonting, alltså när någon slår sin gubbe, när man börjar skapa numerära överlägen.
Kommer
när
du ihåg Leighton Baines?
Ja, absolut.
I Everton.
Ja.
Han, liksom, du adderade...
FPL-favorit hos folk.
Men du adderade en geting till hans matchbetyg för att han hade den liksom britt-pop-frisyren han hade. Det är liksom i andra änden av spektrat.
I andra änden av spektrat, exakt. Nej, men... Och jag tycker nog att Spurs borde ha gjort någon kasse där i första halvlek. Men så här, när bollen för 51:e gången kommer till Perisic stilla stående på sin vänsterkant och han ska börja dribbla eller han ska liksom försöka göra någonting. Alltså, Perisic är inte den gubben. Han kan, alltså, jo, han kan komma... Jag ser att du skakar lite på huvudet. Men han kan komma i fart. Mm. Och när han kommer i fart så är han farlig. Men stilla stående.
Ja, nej.
Alltså i någon slags Ronaldinho-Neymar-roll. Det var där han hamnade flera gånger. Då går det inte. Så en mot en offensivt, ja, då var det bara Son då som skulle göra det. Eller Kane droppa ner och skulle liksom hitta in med passningar. Det funkade inte. Och inläggen, ja, det var ju det Aston Villa ville ha. Där var de överbemannade i straffområdet och kände sig trygga. Alltså, och sen straffa när de ställde om. Hade en tydlig tanke. Och sen orkade ju inte Spurs mentalt heller när 1-0 kom. Det var ju olyckligt kan man ju tycka. Men samtidigt så tror jag nog 1-0 hade kommit alldeles oavsett. Då orkade man inte mentalt ställa om. Och det tycker jag, just det mentala där, att man inte orkar hitta en reaktion på att Aston Villa gör 1-0 på hemmaplan, fullsatt. Det tycker jag beskriver att Contes energi här och liksom den energin han utsöndrar, den finns inte, den är felaktig och då är man tyvärr liksom på väg åt något dåligt håll, tror jag. Så att, ska jag liksom fylla i det du sa? Att, ja, men jag har sett dem dåliga under hösten, de har fått för många poäng mot vad de förtjänar. Ja, men det skulle jag vilja bottna då i liksom Conte väldigt mycket och hans energi, vad han är, vad han säger nu efter den här matchen, men också lite hur det här laget är byggt av Paratici, som jag delvis har hyllat förut. Paratici just nu är i en jävligt jobbig sits, ska också sägas, och utreds för fiffel i Juventus personligen också.
Sen får man väl utgå från att han bygger det här laget ganska mycket tillsammans med Antonio Conte.
Definitivt.
Ja. Och men, jag menar, under 2022 så har man plockat in Kulusevski, man har plockat in Bentancur. I somras så
öppnade som
man...
Som de saknades.
Absolut. Men man har spenderat väldigt mycket pengar på en hel del spelare. Richarlison i somras. Man pröjsar 600 miljoner för Bissouma från Brighton. Vad har man fått ut av honom? Inte speciellt mycket. Man pröjsar en kvarts miljard för Jed Spence. Har väl knappt fått en minut. Nej. Han får några inhopp här och där. Man behövde en mittback. Det var ganska många bra mittbackar uppe för försäljning i somras. Koulibaly bytte klubb. De Ligt bytte klubb. Alltså det är bara två av några som uppenbarligen var ute på marknaden. Spurs väljer att plocka Longley från Barsas kvist. Visst, pengarna kanske inte fanns, jag vet inte. Men det är ju ett liksom, sportcheferi av pusselbitarna som uppenbarligen inte...
Jag tror att Spurs vinner matchen och gör 1-0 i första halvlek om man har alla spelare tillgängliga. Det tror jag verkligen. Men Spurs som ska ta en fjärde plats
man har ju verkligen adderat spelare ut efter både behov och uppenbarligen i symbios med sin tränare till den här truppen för väldigt stora pengar. Må hända att det kanske inte är någon Haaland eller någon Gakpo eller liksom så här, om vi nu ska ta några motbudsexempel, Gabriel Jesus i Arsenals fall och så vidare och så vidare. Men det är ju spelare som har adderats och det här är ju inte 7-8 gubbar som har varit långtidsskadade hela året, utan det här är ju väldigt många spelare som har varit tillgängliga för Antonio Conte och när de också har spelat så har det inte sett speciellt bra ut.
Ja, men truppen är i alla fall inte byggd för att ta den där fjärdeplatsen. Det kommer man givetvis inte göra. Men det sa jag också, alltså, det är lågoddsare på att man skulle missa det. Det jag skulle vilja säga är att det ska bli sjukt intressant. Dels att se prestationerna framåt, vilka som kommer tillbaka och hur Conte hanterar det här. Hur Paratici parerar situationen som man befinner sig i med januarimarknaden som startar idag.
Exakt.
Så att det är mycket av framtiden... Här blir ju no shit liksom. Men mycket av det byggs nu i januari. Eller bestäms nu i januari, skulle jag säga.
Hur många Spurs-skallar tror du står kvar i Oliver Skips? Ringhörna menar på att han är lösningen.
Ja, nej, det är han ju inte. Alltså, så här, det är ju fakta. Men det är nog inte många. Jag mässade lite med Jon Evret efter vår diskussion och han var liksom inne på att jag skiter i hur vi spelar bara vi tar våra poäng, så det är okej där vi befinner oss nu, men menar att det fanns en nyanserad diskussion i det och jag tror att vi landar där nu.
Där, Niva menade väl på att det var den sämsta hemmamatchen sedan 2014 igår på Twitter.
Ja, men det har väl koll på, bättre än någon annan.
På tal om Niva så började mitt år, eller i alla fall min första arbetsdag detta år, med att man har ghostats av nämnde Erik Niva.
Ja.
Jag försöker styra upp vårt årssammanfattande avsnitt här under veckan, men han har ännu inte svarat på mitt...
Han är
väl lite grinig efter den här förlusten då, igår kanske. Ja, måhända. Kanske. Innan jag sveper de korta dagar som har förflutit sedan vi hördes senast, så tänkte jag bara meddela dig att jag mellan matcherna igår, alltså Nottingham Chelsea och Lens PSG som jag avslutade kvällen med, kikade på en Maradona-dokumentär. Och det är väldigt många som har sett, jag vet inte hur många Maradona-dokumentärer det finns, men den som handlade om främst hans tid i Neapel och Napoli, som kom för, var det 2 år sedan, i samband med hans bortgång.
Den har jag sett. Jag ser inte många av de där dokumentärerna. Jag tycker ofta de är ganska dåliga, men den är okej.
Hur som helst, just nu på Viaplay.
Framförallt gillar man ju de gamla bilderna. Ja. Det är bara det. Så här, återuppleva hur de pratade och hur det såg ut.
Just nu på Viaplay.
Det här rökiga presskonferensrummet med typ 1,80 takhöjd när Maradona sätter sig. Bara det är värt att se dokumentären för att få de bilderna.
Verkligen. Men väldigt många dokumentärer, ska ju sägas, om Maradona handlar ju om, alltså, hans gudabenådade fotboll, hans liksom dyrkan i hemlandet, men också i Italien såklart.
Där handlar alltså om problemen.
Ja, för på Viaplay just nu så ligger en dokumentär som heter Maradona, The Fall, som då tar start 1992. Mm. I då hans liksom kokainmissbruk, hans 15-16 månader långa avstängning han åker på från Napoli. Det blir liksom en smutsig exit från Italien. Där börjar den här dokumentären. Mm. När han då får för sig, kokainhukt och överviktig, att jo då, jag ska spela VM 94. Och då hans 2 år fram till 94 och det som senare blir hans sista landskamp. Det var en jävligt bra och, jag ska inte säga underhållande, det är väl fel. Men det var liksom
upplysande.
Ja, men man fick konsumera i liksom stora och djupa drag ett kapitel av Maradonas karriär som har liksom inte tystats ner, för att det där har ju liksom lyfts upp lika mycket som hans genialitet på fotbollsplanen genom alla år. Men för varje år som har gått, och i synnerhet då sen han gick bort, så minns man ju och man hör ju mer om hans fotboll och hans liksom gärningar på planen än att det var jävligt struligt utanför.
Sorry.
Men alltså hans tid i Sevilla, hur han bråkar sig bort från Sevilla, hur han tar sig tillbaka in i det argentinska landslaget och hur han då liksom dunder tränar ner sig mot VM 94, sista halvåret, våren 94. Jag rekommenderar den starkt. Mm. Om du inte har sett den så tycker jag att du ska se den här i dagarna, så kan vi prata mer om den.
Sen är ju mörker, man ser ju gärna mörker. Så att, är det hans stora mörker, alltså hans period i livet, ja, men många mörka perioder i livet, men fotbollsmässigt i alla fall, The Fall, så ser jag gärna.
Mm. Ja, men det är väl alltså, det är en del som pratar om det här. Alltså, det är sannare kring Maradona än någon annan att han hade 1000 liv.
Ja.
Och att hans liv är också en spegelbild av Argentina som nation. Alltså, man bygger upp det och man når framgång för att sen bara genom så här idioti. Så
är det vi kan förvänta oss kommande 30 år då?
Ja.
Nu när Messi ändå sjunger på sista versen.
30 år kanske är en lite för lång tidsrymd. Mm. Men jag kan absolut, alltså, om man nu ska applicera den här liksom formeln kring dels Maradona men också i förlängningen då Argentina som nation, så får man väl utgå från att nu kan det bara gå åt helvete för Argentina. Efter Copa America-vinsten, efter VM-guldet. Messi tackar väl för sig vad det lider här. Han sa väl där i guldfirandet att han ska spela
finns det någon finalissima han ska spela mot Italien?
Ja, men exakt. Alltså, för att han vill spela i landslaget som regerande världsmästare. Men det är ju inte jättemånga landskamper kvar för Messi i Argentina, tror jag. Och efter det så är det ju bara, man vet ju, rätt ner i källaren ska de. Kanske bränner de 26. Jag ser det inte som omöjligt.
Nej.
Jag ser det inte som omöjligt. Hur som, vill du höra svepet?
Ja.
Kimpa, vissla. 2022 ringdes ut med ett stökigt, grinigt och ett för Real Madrid uppskattat Barcelona-derby. Detta eftersom deras stora titelkonkurrent tappade 2 poäng mot sina blåvita stadsrivaler via 1-1 på Camp Nou. Domare Laos, han hatade nog inte att få dra upp ostskivan 16 gånger och dessutom få locka fram det lilla Rosso 2 gånger. Vi har hur som helst efter Barsas kryss en helt jämn resultatrad för toppduon där de efter 15 spelade omgångar båda har vunnit 12 matcher, spelat 2 oavgjorda och torskat en var. Mums! I övrigt så tog Real Sociedad en stabil 3 mot Osasuna och Villarreal vände och vann hemma mot Valencia efter att matadoren Cavani gett de vitklädda ledningen. Men ska vi vara ärliga så hamnar ju såklart La Liga-bollen väldigt mycket i skymundan av Premier League-diton dessa tider. För under nyårsafton så spelades det en hel del boll även i England. Manchester United höll nollan igen! Och efter att Ten Hag gett Marcus Rashford en disciplinär linjalsmäll på fingrarna så hoppade anfallaren in och fixade alla 3 poäng borta mot Wolves. Fulham fixade en seger mot hopplösa, parentes, frågetecken, slut, parentes, Soton, trots Mitrogoals brända straff. Och Newcastle fick överraskande sin segersvit bruten av Leeds. Skatorna fick inte hål på Jesse Marsh gäng på St. James' Park. Men om det poängtappet var oväntat så var det väl ingenting mot den 1-1 som Manchester City lyckades skaka fram hemma mot Everton. Det var regnigt, det var grinigt och det var märkligt oharmoniskt när City tappade Haalands 1-0 till oavgjort efter Demarra Grays nyårsraket uppe i Edersons bortre klyka. 2 bortslarvade poäng och nu är det hela 7 pinnar upp till The Mighty Arsenal. Ja, för Artetas kanoner ser inte ut att vare sig darra på manschetten eller väta ner krutet att skjuta med. Målen kommer i stridström och borta mot Brighton så ramlade det in 4 nya. Anförda av kapten Martin Ødegaard ser Arsenal inte bara otroligt bra ut i sina makalösa matchställ den här säsongen, utan de för sig också övertygat, självklart och med pondus. Visst, nu var jetskin från Japan, dunderdiamanten Kaoru Mitoma, en hälsporre ifrån att göra nervig match av allt med sitt offside bortdömda 3-4 mål. Men ändå, Arsenal har Newcastle hemma imorgon. City möter Chelsea på Stamford Bridge 2 dagar senare. Skulle det 10 poäng? Nej. Man ska heller inte överskatta Chelsea för dagen, för oj vad hackigt och uddlöst det ser ut hos de kungsblå. Man ringde in det nya året med en pinne på City Ground, men ska vi vara ärliga så var det Nottingham som både gick för och förtjänade segern mest. Så jag tror inte att Pep Guardiola och gänget är allt för vettskrämda där borta i videorummet inför torsdagens batalj. Nyårsdagen inleddes dock med att Antonio Contes Tottenham gick på pumpen hemma mot Aston Villa. Oförtjänt? Nej. Oväntat? Nej. Ovanligt? Jo, men det här var väl en av ganska få matcher där Spurs faktiskt inte lyckades sprattla till i en 20-minuters period i andra halvlek, vända upp och ner på XG och lämna planen med minst en poäng. Nu blev det förlust och till ljudet av en buande hemmapublik pratade den italienska tränaren efter matchen på ett väldigt luddigt sätt om att han pratat med styrelsen om just detta. Vi tar också med oss att det franska fotbollsåret inleddes med en mindre knall. Jag säger mindre eftersom hemmalaget i fråga, Lens, faktiskt hade 8 vinster på 8 hemmamatcher hittills den här säsongen. Så när PSG dök upp utan både Messi och Ney så borde givetvis väldigt många varit förvarnade. Ändå så kunde de regerande mästarna inget göra. Förlust 3-1, och även fast torsken givetvis inte kommer påverka utgången av var ligatiteln hamnar i vår, så noterar vi med beundran att lilla Lens alltså är 2:a i Ligue 1 med nästan halva säsongen avklarad. Förlorar Marseille borta mot Montpellier ikväll så är det hela 7 rena poäng ner till tredjeplatsen. Och således är snart ena foten i alla fall i nästa års Champions League-gruppspel. Så, djupt andetag. Årets första svep är avklarat. 2023 här. Gott nytt svepår på dig.
Härligt! Mm. Skönt att vara tillbaka. Det var länge sedan nu.
6,0.
Ja, exakt.
I gazetten.
Ja, perfekt. 6,0. Mm. Gazetta-betygen tillbaka på torsdag. De har man ju saknat också.
Just det. Varför spelas den första serieomgången onsdag den 4:e och inte som brukligt då, som traditionen säger, på 13-dagsafton, 6 januari, 13-dagen?
Det var VM, bla bla, trycker ihop, trycker till.
Ja, men för det spelar, okej. Det är ju fotboll i helgen, herregud, fotbollslördag i Europa. Dubbla italienska matcher,
yep.
Vågar jag lova.
Nej, men så de har ju klämt in en match tidigare. Ja. Alltså jag menar, sen Spanien har också börjat tidigare. Det är väl bara tyskarna som fortsätter att ta en månad ledigt och sen så får de ihop pusslet ändå.
Hur kan de där 4 omgångarna, för Bundesliga har ju 34 omgångar,
ja, jag vet,
till skillnad från alla andras 38. Mm. Hur kan de där 4 omgångarna göra så enorm skillnad?
Nej, det att tyskarna
kan
gör,
alltid liksom sträcka ut en månad på solstolarna. Det är lugnt.
Det är lugnt.
Vi hinner i kapp.
Ja, 21:a, då drar det igång i Tyskland.
Det är helt otroligt. Ja,
sen vet man att de får inte befinna sig på havet. Tyskarna sätter emot där, de tyska klubbarna. Det är bara träna ändå, så det blir inte roligare att spela i Tyskland.
Det känns som att Neuers benbrott kommer bli prejudikat här för en del. Inga jävla skidsemestrar, ingenting. Det är kanske lika bra att vi bara drar igång och spelar.
Ja.
Det snackades om, nu är det ju silly season-tider och det ska man väl ta för vad det är. Man ska också komma ihåg att Emiliano Dibu Martinez firade det här VM-guldet hårdare än kanske någon annan. Ja, ja. Och att han därför satt på bänken igår när Villa spelade mot Spurs.
Men ändå, men han tar väl bara tillbaka positionen sen, eller?
Nej, men det var det jag skulle komma till eftersom det är silly season-tider. Jag läste och hörde igår att det pratas Emiliano Martinez till Bayern München för att Neuer är ju då out resten av säsongen. Så att, ja, vem vet? Alltså Unai Emery och Emiliano Martinez har väl, de har väl varit i luven på varandra förr efter deras tid i Arsenal. Alltså att Emery inte trodde på Dibu då heller. Alltså så här, håller Robin Olsen nollan borta mot Spurs? Ja, då ska han väl spela nästa match, eller?
Det var väl officiella kontot som skrev appreciation post till Robin Olsen, bara så.
Första? Hittills? Väl?
Så första livet. Alltså det är väl ganska ovanligt.
Han har inte inkasserat många appreciation posts från sina klubbar. Nej, sen han lämnade FCK.
Nej, och kanske inte från supportrarna heller. Så mycket appreciation.
Det är det här avsnittets Wikipedia-sida.
Exakt.
Mm. Nej, så är det väl. Å andra sidan så har han ju fått sin beskärda del i spader från landslagshåll. Alltså där det har varit...
Ja, hur mycket?
Det känns som att liksom så här, vi kollektivt har tokhyllat Robin Olsen
bekräftat och hyllat,
efter varenda landskamp senaste åren.
Nej, men det kan ju bli hans lycka, Robin Olsen.
Och vi menar, Neuers benbrott, Martinez till Bayern München, för det bangar väl inte han på?
Nej, men det är ju så fotbollsvärlden ser ut. Alltså en skada, ett benbrott, någonting händer och sen plötsligt så är man första målvakt eller startspelare.
Och högst flux är då Robin Olsen etta i ett Aston Villa som med liksom Unai Emery luft i lungorna ska lyfta mot övre halvan. Visst. Och alltså det, samtidigt som det då, jag vet inte, den stora förloraren i det här blir väl då kanske eventuellt Emiliano Martinez, som efter sommaren då ska sitta kvist igen när Neuer är tillbaka.
Man hade ju kunnat tänkt sig att det för Oliver Skipp liksom var hans time to shine nu när liksom hela Spurs är borta. Okej, inte bara på hans position, men ändå Kulusevski, Richarlison, Bentancur framförallt. Att han då skulle få spela lite mer och göra någonting bra, men inte ens då.
Nej. Ja, vi får väl se vart det tar vägen med målvaktsrokaden då, eventuellt mellan Aston Villa och Bayern München. Var det något annat från svepet?
Ja, jag tänker på Chelsea såklart. Mm. Jag såg David Fjällva ut och för första gången skrev Potter out.
Ja.
Han har umgått för mycket med Christian Borrell. Det där är inte en gammal Fjäll som efter 2 månader med en ny tränare. Är det 2? Är det mer?
4.
4. Månader med en tränare helt plötsligt ska sparka honom också, men han var i alla fall, och det var inte så att han tydligt basunerade ut att han ville ha bort Graham Potter, men han kände lite lätt på hashtaggen.
Men allt har väl gått liksom i en personlighetssvajig nedåtgående spiral för Fjäll sen Chelsea skickade Lampard.
Ja.
Hans Lampard.
Exakt.
Då har han liksom inte riktigt vetat vad fan. Och så kommer då Tuchel in och vinner Champions League. Men Fjäll står kvar på Lampard-barrikaderna och liksom motvilligt firar Champions League-vinsten.
Ja.
Och sen så, alltså, och det var väl väldigt många som var emot dojan av Tuchel.
Jo.
Parallellt då med att kanske många härifrån Sverige har en positiv inställning till Graham Potter. Och herregud, han har ju gjort det fantastiskt i Brighton. Men det här var väl den stora farhågan. Alltså,
vad läste jag på Tuchel nu? Eller var det vi som pratade om det? Vart ska han?
Nej, men det pratades väl dels om England, men nu så har Southgate tillsammans med FA meddelat att de fortsätter.
Mm. Det är helt
över minst 2024.
Ja, det är bra.
På tal om målvakter så kan ju det bli Pickfords. Alltså, jag kan tänka mig att hade England bytt, det här pratade vi väl om i slutet av VM, hade England bytt förbundskapten, då hade Jordan Pickford kunnat gå från etta i VM till att inte ens tas ut till EM-kvaltruppen här i slutet på mars. Nu lär väl Southgate fortsätta ta ut honom. Men som vi sa då, ska man någon gång byta från Pickford så gör man det nu. Och det tycker jag är klokt. Jag tycker att det finns minst 2 bättre alternativ på den här positionen. Men vart var vi någonstans? Jo, vi var på
Tuchel.
Vad som händer där. Det lär väl öppnas upp ett par gig här, vad det lider. Nu är ju Allegri den enda som blir kvar i Juventus, även fast vi liksom nämnde det som en bra anhalt. Även fast det ekonomiskt aldrig hade funkat.
När du säger han är den enda som är kvar, då är det ju verkligen han som är den enda som är kvar i Juventus. Ja. Han gör Mercaton, han gör allt. Och nu snackas de om McAllister. Men de har inga pengar, så de behöver ju sälja för att liksom ta in.
Nej, och det är väl få italienska klubbar som skulle kunna matcha liksom Tuchels löneanspråk. Det är väl få av de italienska stora klubbarna som utöver Juventus har någon form av liksom...
Ja, men det är ingen som ska gå. Om nej, du exakt. Tar topp 4-klubbarna så är det ingen. Italien är borta.
Topp 7.
Ja, Frankrike ska han inte till, för det finns bara en klubb som man skulle kunna tänka sig gå till. Spanien. Där är allt frid och fröjd i toppklubbarna.
Nej, det är väl om Atletico Madrid och Diego Simeone. Men har man inte gått skilda vägar vid det här laget, alltså efter då en dryg månads uppehåll, så kommer man inte göra det nu.
Nej.
Det finns
en ganska dyr exit att göra med honom också. Alltså han tjänar ganska mycket pengar och har ett ganska långt kontrakt. Så det måste man ju trots allt, hur mycket kärlek det ens finns mellan Atletico Madrid och Diego Simeone, så måste det ändå till någon slags ekonomisk lösning, och det är svårt att se att man har råd med.
Det var väl lite snack om att Brasilien har börjat grooma Carlo Ancelotti. Och ja, att det då ska vara liksom en öppning i Real Madrid. Men skulle det vara så att Ancelotti tar Brasilien, så gör han det fortfarande inte nu. Utan han kommer ju liksom rida ut säsongen med Real Madrid.
Jag ställer mig skeptisk inte till att det kommer att hända.
Real Madrid sitter man ju dock och väntar på. Alltså, det gör ju Tuchel. Hade den öppningen liksom blivit konkret, då signar ju Tuchel för att ta Real Madrid till sommaren. Såklart.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Nu har ju folk haft fel på Ancelotti tidigare och räknat ut honom. Men jag tror inte han ska ha till Brasilien. Alltså, jag tror att det är ett dåligt beslut för alla parter.
Portugal är ledigt.
Ja.
Men efter att Tuchel var väldigt tydlig, alltså, i och för sig skulle inte det här kunna bli liksom Tuchels stora revansch på Chelsea och Todd Bowley, alltså, eftersom han då sa starkt nej till Cristiano Ronaldo, att Tuchel lockas av att ta Portugal och vara den som stänger dörren liksom för evigt till det portugisiska landslaget för Ronaldo.
Är den stängd typ eller? Nej.
Det beror väl på vem som tar Portugal.
Jo, absolut, men jag menar han är ju så många supportrar i Portugal och så många som tycker om honom. Så att det är väl inte bara en tränare speciellt, tänker jag. Så, hur opopulistisk du än är som person, så måste du väl ta in lite vad guden, i alla fall för det portugiska folket, säger och vad han gör.
Och andra sidan, vad var det? 60% som i Abola?
Gud,
ja, men alltså 60% i Abolas omröstning hade ju liksom röstat för att peta Cristiano Ronaldo. Ja. Det är ändå det portugisiska folket. Så att,
köp det.
Ja, vi får se. På tal om Ronaldo, nu gjorde jag ju misstaget att kolla den storyn. Mm. Men jag nåddes igår av en tweet att spelaren i Al Nassr med tröj nummer 7 hade vägrat att liksom ge upp sitt nummer för Cristiano Ronaldo. Och att Al Nassr då hade bara helt sonika rivit hans kontrakt. Jaha, nej men då ska du ha tack. Där är dörren.
Sen kollade du storyn.
Sen kollade jag storyn och han har ju bytt till 77, den här gubben.
Ja, nej men kolla aldrig igen.
Nej, jag vet. Det hade
speciellt
varit...
inte med Al Nassr, för det är ingen som kommer dubbelkolla.
Nej, så är det. Det hade varit liksom...
Vissa saker, absolut. Al Nassr, det dubbelkollar vi inte i Toto.
På något sätt så hade man ju lilla förhoppningen om att det var rätt i kurran med dig. Du får 2 års fängelse för att du vägrar ge upp ditt nummer här för Cristiano
Ronaldo. Spela med fängelselaget i Saudiarabien.
Ja. Chelsea svajar ju betänkligt. Det är inte bara Spurs som sackar efter. Och ser man till tabellen, ser man till resurserna, ser man till liksom hierarkin och näringskedjan, då är ju Chelseas säsong, när vi nu är inne i 2023 och vi efter veckans omgång väl skriver halvtid i Premier League-tabellen, då är väl Chelsea den absolut största besvikelsen.
Och
nu finns det ju heller liksom ingen dålig start som friskriver Potter från den här resultatraden.
Nej, den utan, smekmånaden är över för länge sedan.
Väldigt mycket i det här tabelläget är ju såklart på Potter också.
Mm.
Inte bara att det var en rörig start med tränarskifte och att det ska liksom hänga på Bowley och Tuchel. Utan Chelsea, vad är de nu? Nia?
De är stoltserar starkt på den åttonde positionen framför Brighton och Brentford.
Exakt.
Har Fulham framför sig också.
Ja, och har City på besök på torsdag.
Ja, lilla besöket.
Mm. Nej, men och jag menar, så som Newcastle taktar.
Och det är där man vill se reaktion. Oavsett resultat mot City vill man se en reaktion där Chelsea faktiskt står upp och gör en bra match.
Mm.
Sånt kan man komma långt på. Om man heter Graham Potter.
Och på tal om Newcastle, nu gjorde vi ju kanske misstaget som många gör när vi då rabblade Spurs konkurrenter utan att nämna Newcastle. De är ju där numera. Det har ju gått oerhört fort. På ett år så har ju Eddie Howe och de saudiska pengarna, även fast man inte har shoppat från den högsta hyllan än, men det kommer man ju såklart göra. Alexander Isak är på väg tillbaka. Det finns ett januarifönster som jag utgår från kommer innehålla minst en eller två rejäla liksom, nyförvärv till St. James's. Alltså på det så är ju Newcastle med i den där matchen och bråkar om Champions League-platser. Alltså jag vet inte vad du säger med all din erfarenhet av sannolikhetslära och oddssättande. Men nog fan är det favorit på att Newcastle härifrån och in löser topp 4.
Definitivt. Alltså dels ser det så bra ut med Eddie Howe. Dels har de sett till Spurs-diskussionen också förtjänat sina poäng tycker jag.
Mm.
Och det finns en höjd bara med den spelartruppen som man har nu. Att fortsätta utveckla den, att få in Alexander Isak i spel. För han har ju fortfarande inte kommit igång. Alltså, det var en jättebra liksom, debut och det lovade gott så att säga. Men sen har det ju varit skador.
Men där kan man ju...
Och dessutom då januarifönster. Så allting talar ju för att Newcastle i alla fall ska ta lika många poäng under det kommande halvåret.
Ja, dels det. Och sen så kan man ju då, till skillnad från Paratici och Conte, plussa liksom Newcastles sportsliga ledare, men kanske framförallt Eddie Howe, i då värvningarna, men också vad man har fått ut av dem.
Mm.
Alltså kolla på vart Almiron var någonstans när Eddie Howe tillträdde och vart Almiron är nu. Joel Linton, samma sak där. Värvningen av Bruno Guimarães. Det var en vem då för otroligt många för bara ett år sedan. Han är ju en av Premier Leagues absolut bästa mittfältare. Och jag tycker man ska tillskriva väldigt mycket av Eddie Howe till det. Du kan addera ett par spelare till den här listan av spelare som har inte nog bara höjt sig utan också har fått en jävla utveckling och utväxlingsskjuts av Eddie Howes sätt att spela fotboll och utnyttja sina resurser. Och där tror jag att Newcastle bara liksom kommer bli ännu bättre.
Mm.
Så att det går ju att komma in. Nu har väl Eddie Howe varit lite längre på posten än Conte. Men det är inte jättelänge. Men det går att på ett drygt år få en jävla snurr på grejerna.
Sorry.
Och jag köper ju inte Contes snack rakt ut. För att visst, jag fattar också att det finns brister och att det finns en tuff konkurrens. Men de har franska landslagets etta i mål. De har de senaste fem årens mesta målskytt i Premier League längst fram.
Truppen och förutsättningarna, där har han ju rätt. Man är ju femte position.
Men de har ju en bättre trupp på pappret än Newcastle. Tycker du inte?
Jo, absolut. Newcastle är ju liksom laget i år som får träff. Laget i år som liksom, ja, ännu inte har börjat satsa som du säger, men så kommer satsa. Men
börja satsa får man säga.
Ja, men så här, Leicester har varit där. Vilka är det mer som har varit där?
West Ham har varit där och bråkat lite.
I år är det Newcastle. Skillnaden är att de har också en framtid. Till skillnad från, ja, nu hängde ju Leicester i ganska länge, men till skillnad från Leicester, till skillnad från West Ham.
Stendött där.
Där är stendött, ja. Det var någon som protesterade mot din...
kring West Ham.
Ja, men, ja exakt. Det var, någon, det var någon på Twitter som tyckte
det. Starkt att göra i det här läget.
Ja,
måste man säga.
Men jag tror att han gick lite historiskt också och förstod inte riktigt att det var en spåkula som du tittade i och att du nu liksom hämtade hem det lite. Började hämta hem det. Vi kan avvakta lite mer. Men jag tycker ändå att Spurs inleder säsongen som lag 5. Sen kanske, det, eller som du säger, det är inte Newcastle. Det är Liverpool, det är Manchester United som ska vara framför sett i förutsättningar och bygga trupper och ekonomi och så vidare. Mm. Och kanske också sett till spelare för spelare, jag vet inte. Du ja, men ta bort Manchester United eller sätt dem på samma position som Spurs då, så är man delad femma. Eftersom Liverpool ska om.
Du har ju Arsenal där också.
Ja, jo.
Som fast bevisligen är ja, ett topp 4 lag.
Ja, men jag tycker ändå att Spurs är femma. Det kan jag stå för. Alltså man inleder med förutsättningar att så här, göra det 6,5 i gazettan, femte plats.
Ja. Jag tycker att det är en jävligt.
Och då, på det sättet så är det ju en ärlig presskonferens av Antonio Conte, att han är ärlig mot supporten att hej, vi ska liksom inte ha för stora förväntningar på det här laget. Mm. Det är femma, det är där vi är.
Ja, men jag måste säga att jag tycker att det nu mer är en oerhört stimulerande liksom övre halva i Premier League.
Håller med.
Efter ganska många år av ett tvåhästars race i form av City och Liverpool och mer eller mindre bara underpresterande lag där bakom. Det har inte varit att City och Liverpool har varit liksom bättre än alla andra, men de övriga topplagen där bakom har varit liksom tävlat med varandra om att vara tredje bäst, utan det känns lite mer som att de har tävlat om att vara minst dåliga av topplagen som ska in i Champions League. Mm. Numer så har vi ju uppenbarligen ett titelrace med ett annat lag än Liverpool och Manchester City i form av Arsenal. De kommer vara med och slåss om den här ligatiteln hela vägen in. Men vi har utöver det ett vidöppet race om de tre andra Champions League-platserna, eller de två andra om vi ska räkna in City som liksom Champions League-klara, som man såklart
kan göra. Ja, men det kan vi göra.
Ja, men på det så har vi också i den här övre halvan Brighton, Brentford, ja. Alltså det finns lag som mot alla odds förutsättningsmässigt är med och tar poäng. Och liksom.
Jo, men jag menar bara att det är ingenting man kan förutsätta.
Nej, absolut inte. Men
det är så här, överprestationer kommer ju alltid ske i fotboll.
Absolut. Men
från
samtidigt
sportchef, från tränare, från spelare.
Men det var samtidigt väldigt många år av att Big Six, eller Big men Five, var också i slutet av tabellen. Det var så det såg ut.
Det jag håller med Conte om att det är ingen katastrof att man kommer femma.
Akta i backarna. Ordet katastrof ska vi inte använda i de här sammanhangen.
Nej, det kanske inte är någon katastrof.
Det är jordbävningar och
ja,
lite annat.
Jo, det är sant.
Men det som är stimulerande är att det känns på riktigt
vi,
som.
Vi ska väl inte räkna bort Spurs helt heller från Champions League-striden.
Nej, men sett till hur tabellen ser ut nu så ser det absolut inte som någon omöjlighet att både Spurs och Chelsea bränner topp 5. Och det är ju i sig anmärkningsvärt på ett sätt som
ja, men precis,
man inte har upplevt.
Säg att Newcastle, som vi precis konstaterade, att de kommer ta lika många poäng
och kommande, Liverpool och United.
Alltså, kommande halvåret. Och så kliver Liverpool om, vilket är rimligt att tro. Då är det en topp 5 bestående av Arsenal, City, Newcastle, United och Liverpool. Ja. Och så är det Chelsea, Spurs, 6-7 plats.
Ja, precis. Mm. Stimulerande.
Mm. Och i och med att Newcastle då kliver om Spurs där så blir det ju en säsong med underbetyg. Så att de går mot en säsong med 5, 5,5 betyg.
Men det här har tydligen Conte pratat med styrelsen om.
Ja.
Vad han egentligen har sagt, det vet jag inte.
Men han vill väl vara ärlig mot supporterna och liksom sänka förväntningsribban lite.
Ja, men han bullar ju upp här att han har varit ärlig och tydlig. Jag läser vad han har sagt om och om igen och jag förstår inte, alltså vad menar han?
Nej, men han säger ju liksom att vi nådde fjärdeplatsen förra säsongen. Det var ett mirakel.
Ja.
Sett till vad liksom jag har att jobba med här. Så man får ju ändå ta in lite, alltså så här, jag förstår att han vill rädda sitt eget skinn, men man får ju ta in lite också att det kanske finns en liten sanning i det han säger, att alltså Spurs är ju snåla. Det vet ju du också.
Är han bäst i världen på att liksom avsäga sig skuld?
Ja, kanske. Men alltså, han är ju också inne på att de lyckades med fjärdeplatsen för att man bara spelade Premier League. Alltså, han är den första att vara ärlig med att Europaspel, det tar på krafterna. För de sista, han säger det också, att de sista 15 matcherna så använde han liksom 12-13 spelare. Och de 12-13 bästa. Och alltså, där håller jag ju med honom. Alltså, så, det ser du ju igår. När han inte har de 12-13 bästa att använda, eller de 11 bästa, då ser det ut som skit. Så kanske det är ett problem för honom. Han borde kunna liksom göra det ännu bättre. Problem för Paratic att inte liksom köpa in bättre spelare, för de har ju trots allt ganska bra löner, de som sitter på bänken också, de som får spela i frånvaro av de största och de som Conte benämnde som de 12-13 bästa.
Men det man undrar är ju varför ingen liksom, journalist sträcker upp handen och frågar Conte, men spelarna ni har tagit in då under året för väldigt stora pengar.
Han vill ju ha mer tid.
Ja?
Han säger att det här laget är inte färdigbyggt, vi är inte där än. Alltså han vill ha 15 spelare av högsta kvalitet för att kunna vara med och slåss om fjärdeplatsen. Och nu har han bara 12.
Ja, ja, så hamnade vi återigen då.
Återigen är ju en diss av Oliver Skipp då.
Exakt.
Han är inte en av dem.
Ja. Minns hur han hängde ut Doherty tidigare i höstas.
Ja.
När han fick Emerson Royal avstängd. Så man kan inte vinna med... Alltså, ni undrar varför jag inte spelar Matt Doherty. Mm. Jag vill vinna fotbollsmatcher. Jag ger det 3 veckor. Sen så har Skip fått sig något liknande när han då inte får vad han önskar från januari-fönstret. Lans PSG var det. Jag kikade på den här matchen igår kväll. Det var anmärkningsvärt att se hur, jag ska inte säga liksom utcheckade och likgiltiga PSG var.
Hur lite energi de hade. Alltså så här, hur lite vilja de hade att vinna den där matchen. Att spela den där matchen. Alltså att gå ut på planen.
Ja, det...
Ingen ville vara där.
Nej, så är det väl. Å andra sidan så är ju alla spelare i laget medvetna om vad de har skrivit på för klubb. Sett till att det är 38 ligamatcher som ska spelas parallellt med liksom jakten på Champions League-bucklan. Nu är åttondelsfinalen mot Bayern München en dryg månad bort. Och det ska såklart liksom formtoppas lagom till dess. Och det här var ju, som jag var inne på i svepet, en förlust mot Liga 2 som ändå inte kommer påverka var titeln hamnar. Men, alltså...
Vissa vill ju få det till det. Att det är ett nytt Lille på gång här i Lans.
Ja, visst.
Så kul ska vi ta på semestern.
Nej, samtidigt som jag förstår väl det, att man greppar väl de liksom halmstrån kring konkurrens och titelstrid.
Det är ändå ganska bra lag de ställer upp med.
Men det var det jag skulle komma till.
De saknar
Messi och Neymar, men där är Kylian Mbappé, där är Danilo Pereira, där är Fabian Ruiz och Verratti, Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Mukiele, Donnarumma i mål.
Ja.
Alltså, det är ju ett lag som, alltså, jag tycker med all önskvärd tydlighet visade igår att när de inte behöver, vill eller känner att liksom det här är viktigt, då är det här ett lag som är så jävla sårbara. Och jag är helt övertygad om att såna här förluster, det är det sista ett sånt lag ska liksom stapla på hög inför en åttondelsmatch mot Bayern München. Mm. För jag tror att, alltså, tittar man på högsta nivå mot högsta nivå, då finns det nog de som med rätta håller PSG högre än Bayern München.
Ja, men absolut.
Men det som är, tror jag, det som kommer fälla avgörandet i en sån här match, alltså ett dubbelmöte i en åttondelsfinal mellan Bayern München och PSG.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Det är ju snarare vad det finns för liksom små procent av det mentala och liksom, ja, men missnöjesbenägenhet, om du förstår vad jag menar, alltså internt ute på planen. Jag är helt övertygad om att Bayern München, de kommer ju de kommer inte ha tappat en enda poäng från det de börjar spela här nu.
De har väl inte, de har väl inte ens börjat spela.
Nej, det är det
när,
jag menar.
Men nej, från men när att de Champions League börjar. Det är i runda slängar då de kommer igång. När är första Champions League?
Det är ju alltid kring Alla Hjärtans dag.
14 eller?
Nu ska jag svara det nio här.
Vad skriver han då?
Howdy! Oh. Han skriver how där.
Okay.
How där.
How där.
How där. Är torsdag i spel för er?
Det är det ju. Kan vi göra dubbelavsnitt? Då kan vi göra efter... Då kan vi dels spela in torsdagstutto. Och sen kan vi köra Niva.
Exakt.
Och sen släpper vi torsdagstutto. När släpper vi Niva då? Eller skippar vi torsdagstutto?
Men jag tänker, det är Chelsea City torsdag. Vill man väl ändå ta ner?
Jaja, du tänker fredag.
Mm, det funkar
för mig, vet du.
Och så spelar
finns det arbetsmoral och poddmoral. Över till försäljning.
Vet du vad som skulle kunna vara fint?
Nej.
Jag är ju, så till skillnad från FA Cup-romantikerna, anglofilerna, som tycker att det är det härligaste som finns med Cheltenham mot Chelsea. Iskall match.
Ja, 100%. Men jag tror att den båten har tappat lite besättning.
Ja, det kan, senaste åren. Det kan väl hoppas. Nej, men det är FA Cup-helg.
Alltså när de internationella tränarna kom in, alltså när Premier League inte var Wimbledon 88 längre, och även sportchefer och ägare och så vidare, liksom tog över den engelska fotbollen och gjorde Premier League, eller engelsk fotboll, till det det är idag, då började ju lagen också rotera bort kupperna.
Nej, men vi skulle kunna alltså banda Niva torsdag, köra fredagstutto, och sen så släpper vi Niva på måndag.
Definitivt.
Eftersom det då liksom så här, det har varit en FA Cup-helg, det har varit en ganska sval lördag i övrigt. Det kan nog vara bra.
Så gör vi.
Det kan nog vara bra. Vi var någonstans. Jo.
Ja.
Där PSG Bayern bara. Jag är helt övertygad om att liksom så här, Bayern kommer nu trampar ju de igång sitt maskineri. Och så PSG parallellt. Ska det slarvas med en jävla liga? Alltså det är så här, en torsk till och Lans fortsätter. Då ska man helt plötsligt börja säga, nu måste vi liksom foka ligan här i slutet på januari inför Bayern München. Jag menar, jag tyckte det var någonting, även fast Messi och Neymar saknades igår. Och det är såklart två spelare som gör en enorm skillnad. Jag fick Bayern-feelingen igår kväll. Det var bara det jag ville liksom ha sagt.
Ja, och det är ju spännande. Och jag hör vad du säger. Och inte långt ifrån att hoppa i båten. Så ska vi se. Den 14 februari kan det se väldigt annorlunda ut i de här trupperna. Det kan se väldigt annorlunda ut på planen. Så det är lite för tidigt att spekulera i det dubbelmötet. Och jag var ju i Toto Ballon väldigt inne på liksom PSG. Men om Bayern München vinner, då blir det en jävligt... alltså dubbelmöte går vidare till kvartsfinal, då blir det en jävligt spännande Toto Ballon-match vi har att se fram emot. Då kan det bli stora skiftningar.
Ja, oerhört. Oerhört. Hörru du, var det någonting annat från dagarna här, lördag, söndag, som du ville orera kring?
Nej, inte jättemycket. Och jag får be om ursäkt att det har blivit mycket Spurs då de senaste två avsnitten. Många som protesterar mot det. Men så är fotbollen. Nu har det varit mycket konto. Och det är helsidor i England, det är helsidor i Italien. Och det är mycket snack kring dem. Chelsea kanske förtjänar, eller fick de ju också en liten släng av sleven såklart. Och det är bara en situation, två situationer som man följer noga här nu under januari. Jag vet att Chelsea är extremt aktiva på marknaden också. Kommer garanterat att värva central mittfältare bland annat. Så liksom, vilka går vinnande ur januari och vilka blir kvar efter januari?
Mm.
Och då innehåller det dels ett otroligt sportchefsjobb som måste göras i båda klubbarna. Men också resultat som kommer påverka såklart då, väldigt, väldigt mycket.
Vilka spelare följer du så här i inledningen av fönstret? Jag punktmarkerar ju João Felix, vad som händer där.
Ah, okej. Okay. Ja,
det ser jag som en spelare som
han är ganska tydlig
ganska
också med att han
omgående kan liksom ha en stor impact på en stor klubb, om det nu skulle vara så att han och Atletico Madrid går skilda vägar. Det pratas väl om lån. Men om det är någon typ av liksom lån med utköpsklausul eller om det slutar med en transfer, vad vet jag. Alltså, tänk dig ifall Arsenal får in Joao Felix här. Mm. Så vad han kan avlasta offensiven med där. Men framförallt liksom så här, höja den.
Ja. Alltså spela, det är ju så alltid i januari fönstret att det är liksom svårt för stora spelare att gå. Det kanske finns en öppning för till exempel Joao Felix. Mm. Kanske finns en öppning för någon till som jag inte kommit på just nu. Men
annars är det ju väldigt mycket, och det var väldigt mycket United på honom, så kanske United kliver in kring Joao Felix.
Alltså, VM-spel, i och med att vi hade ett VM, så här VM-spelare som skulle kunna gå. Jag såg att Ochoa landade i Salernitana.
Ja, det kan ju vara ett nytt kontrakt.
Men det är också ett VM, det är en VM-värvning fast på liksom den låga fotboll, långt ner i fotbollshierarkin. Mm. Alltså fler bra VM-spelare skulle såklart kunna hitta en ny klubb. Mm. Gakpo var väl den spelaren som, är det han som var hetast som faktiskt också kunde gå till en stor klubb?
Ja, det får man väl säga. Alltså, det
missar inte säkert någon, men McAllister igen, som uppvaktas nu också.
Ja, och sen såklart Enzo Fernandez är ju på tapeten hos de stora efter hans VM.
Och så följer vi målvaktssituationen med Neuer då. Exakt. Som innehåller Robin Olsen. Där är fyra spelare som är ett bra svar på din fråga.
Och så finns det ju en hel del kvalitetsgubbar i Barcelona som har hamnat lite snett. Jo. Alltså sett till den truppstorleken. Jo.
Ja, de har ju inget Champions League heller att spela.
Nej, precis. Så att det är en spännande januari månad som dragits igång här.
Ja, och kul på tal om att dra igång att italienska fotbollen rullar på onsdag.
Yes.
Och då är det lite studio, eller?
Så ser det ut. Det härligt. Handlar om Inter Napoli. Vi är studio Indramar.
Vilken jävla megamatch.
Ja, så är det.
Alltså att det drar igång direkt med Inter-Napoli. Vad de för form, hur de skötte den målaren. Många spelare som inte tar Napoli. Alltså har de haft en spelare i VM? Alltså i startelvan. Ja, de har haft någon trött jävla polack.
Ja, exakt. Zielinski.
Från den 28:e ligan.
Fan, hade de mer?
Nej, men,
det var inte många.
Alltså så här,
Kim.
Kvaradona och Osimhen. Alltså de har ju bara kunnat träna på.
Herregud.
Så att han hade eventuellt något lite problem med Kvaradona. Nej, men han spelar nog. Italienska spelarna allihopa är såklart taggade. Såg att Juventus får tillbaka Chiesa, sen om det blir i nästa, alltså kommande match eller om det blir om 2 veckor, men ändå, det blir som ett nyförvärv. Sagnolo tycker jag också liksom har eventuellt en vår där han kan bevisa sig som en av Italiens bästa spelare. Roberto Mancini pratar ju väldigt gott om de två, att det är framtiden. Sagnolo och Chiesa, där är Italiens framtid.
Förstår nu också om...
Dybala blir ju som ett nyförvärv också för... Han blir ju verkligen som ett nyförvärv för Roma.
Ah, alltså han hann ju ändå med igen så mycket innan han straffskadade bort sig.
Jo, men det var i oktober.
Wijnaldum ska ju snart varva igång. Där kan vi prata om att det blir som ett nyförvärv. Mm. Han är ju inte uträttat ett
Dusan Vlahovic, vet inte fan vad som händer med, men han är ju out fortfarande.
Men alltså kring Juventus, där pratar vi nyförvärv. Paul Pogba.
Ja, men när är han tillbaka? Det är också en följetong här. Han har lagt ut bilder från fjällen och så vidare. Ingen som vet han kommer tillbaka. Om han kommer tillbaka.
När ska Allegri förstå att Paredes ska spela? Bra. Dusan Vlahovic, ljumskarna, är hela.
Alltså, men de är ju inte det.
Nej, men
ja,
nu
ja,
finns det inget VM att liksom...
Nej.
Oj,
nej, men det känns ändå lite. Kulusevski, Ricardisson och Spurs är tunga. Så har ju Chiesa, Vlahovic, Paul Pogba och så vidare. Di Maria har varit out en hel del, varit tunga avbräck.
Jag skulle komma till de kanske två liksom, mest spännande nyförvärven som inte är nyförvärv som nu ska trumma igång igen. Ett, till att börja med, mot Napoli direkt. Lukaku. Oj.
Alltså, jag håller ju Chiesa som är mer spännande än Lukaku.
Ja, ja, men, tillbaka, mer spännande, absolut. Och, så här, Federico Chiesa kanske ska nämnas framförallt då i Juventus.
Finns väl revanschlust?
Men tänk om Lukaku börjar här med 2 bollar mot Napoli och ser sådär liksom pansarvagnstung ut på ett bra sätt. Ja. Inte på liksom...
Jag vet vem du kommer nämna som tvåa, och det är Zlatan.
Ja, fast det blir ju då som etta. Ja, ska vi göra en slags avbön på att han fick totobollen? Det var väldigt många som...
Kan vi göra avbön på hela totobollen och sätta? Vi har lagt ner den nu. Jag som juryordförande sparkade hela juryn, avgick själv och la ner priset. Så.
Ja, nej, men...
Jag började så här, fingra på svar till folk som mycket riktigt och mycket rätt också hörde av sig till oss om totobollen. började försöka fila på ett försvarstal. Sen så insåg jag att det bara fanns en sak att göra, och det var att kapitulera. Alltså, fullständig kapitulation.
Retoriskt så braskade vi ju lite alla Ralf Edström med att säga, är det så fel? Jo. Och ibland så behöver man bara mjuk i nacken konstatera att ja, det var det. Ja. Det var fel.
Ja.
Vi skulle ge tuttobollen till Alexander Isak.
Ja, det tror jag. Eller Kulusevski. Eller Foppen.
Eller Foppen.
Eller Foppen. De fick ju inga pris.
Ah, ja. Skönt att det där priset är nedlagt.
Ja, det tycker jag också.
All respekt till juryn på den riktiga fotbollsgalan. Som all faktiskt respekt. Liksom måste komma fram till någonting.
Vi lägger oss platt.
Vi schnitzel till juryn.
Exakt.
Utmärkta val.
Utmärkta val.
Utmärkta val. Ja. Nej, men det är väl klart att, alltså, så här, även fast jag inte tror att Zlatan kommer komma tillbaka till liksom, 2x90 i veckan, och att han ska höja Milan. Att
Zlatan spelar fotboll igen, det
men
det
bara liksom att han ska liksom tillbaka ut på plan.
Genom och, hela januari.
Alltså, på något sätt skriva ännu ett kapitel på fotbollsplanen. För att man börjar, man är ruskigt less på att liksom, det är filmer och det är intervjuer och det är Instagrambilder och nej, Zlatan, nu måste han tillbaka till planen. Och så får vi ta det därifrån. Så att det ska bli jävligt kul. Som sagt, vi drar igång igen med studienramningen här i övermorgon. Vi var med oss då när det handlar om Inter-Napoli. Sen så är det fotbollslördag Europa på lördag som vanligt. Sen så är det januari-turnén måndag, torsdag nästa vecka. Med Gul och Gulo nere i Portugal. De möter Finland och sen Island innan det nästa helg då. Ifall Napoli skulle torska här mot Inter. Juventus har de då.
Formulera det riktigt och korrekt här nu. De möter Island. Och så möter de också det finska fotbollsundret. Det blir spännande att se.
Fan att jag har... Hujaka. Hukaja.
Vi säger att det är...
Hakujat. Hujakat. Hujaka. Hukaja. Hukaja.
Hukajat.
Hukajat.
Bärjuvarna.
Trött te där. Ja. Slutet. Hukajat. Precis, så att, har ni inte ett Premium Plus abonnemang hos Simor, lägg vantarna på det.
Ja.
Det här var 2023 års första Toto Balotto-episod. Vi hörs igen på fredag. Och sen så får vi väl helt enkelt se då när det blir det årssummerande avsnittet med Erik Nyba. Men vi spelar av allt att döma in det på torsdag. Ha det så himla bra till dess att vi hörs igen. Ta hand om varandra. Ciao. Ciao. Ciao.